From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Bröder och systrar, ni är välkomna till den femte och avslutande sessionen av den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda mötet. Vi sänder våra varma hälsningar till kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar i det här mötet via radio, tv, internet eller satellit. För musiken under den här sessionen står tabernakelkören under ledning av Mark Wilbey och Ryan Murphy med Bunny Goodliffe och Linda Margets vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga The Day Dawn is Breaking, varefter vi får inledningsbön av oss äldste Octaviano Tenorio, som avlöstes under den här konferensen från sin tjänst som medlem i 70s kvorum. Kören sjunger sedan När från nattligt viloläger. Efter sången får vi nöjet att höra från äldsterna Robert D. Hales och Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum. Efter dem talar broder Russell T. Oskethorpe, Söndagsskolans generalpresident.
The day dawn is breaking, the world is awaking, the Our dear Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen, vi tackar dig för att vi får vara här och lyssna på budskap som förbereds av dina tjänare för detta tillfälle. Vi ber att du ska välsigna var och en som deltar på den här sessionen. Att vi ska vara villiga och redo att stärka våra vittnesbörd och fortsätta framåt i din sons verk med villighet att uthärda till änden. Må vi lära oss tillbe dig i Jesu Kristi namn med rena händer och rena hjärtan. Och må vi lika så söka upp ditt heliga tempel så ofta vi kan och sluta heliga förbund med dig så att vi och våra förfäder kan återvända till din närhet. Välsigna vår profet Thomas Månsson med hälsa och inspiration att fortsätta att leda oss i verket, ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
What does it mean to be a Christian?
Vad innebär det att vara en kristen? En kristen tror på Herren Jesus Kristus, att han är Guds bokstavliga son, sänd av sin fader att lida för våra synder. I den storslagna kärleksakt som vi kallar försoningen. En kristen tror att genom Gud, Faderns nåd och hans son Jesus Kristus kan vi omvända oss, förlåta andra, hålla buden och ärva evigt liv. Att vara kristen innebär att ta på sig Kristi namn. Vi gör det genom att låta döpa oss och ta emot den heliga andens gåva. Genom handpåläggning av dem som har hans prästadömes myndighet. En kristen vet att Guds profeter genom tiderna alltid har vittnat om Jesus Kristus. Denne Jesus, tillsammans med vår himmelske fader, visade sig för profeten Joseph Smith år 1820 och återställde evangeliet och sin ursprungliga kyrkas organisation. Tack vare skrifterna och Joseph Smiths vittnesmål så vet vi att Gud, vår himmelske fader, har en förhärligad och fullkomlig kropp av kött och ben. Jesus Kristus är hans enfödde son i köttet. Den heliga anden är en person av ande vars uppgift är att vittna om fadern och sonen. Gudomen utgörs av tre separata, åtskilda varelser förenade i samma syfte. Med de här lärdomarna som grund för vår tro kan det då råda något tvivel eller någon tvekan om att vi är kristna. Ändå återstår för varje kristen en enkel fråga. Vilket slags kristna är vi, med andra ord? Hur går det för oss i vår strävan att följa Kristus? Låt oss tillsammans beakta två kristna lärjungars erfarenhet. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Enligt skriften sa han till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de näten och följde honom. Som kristna idag har vi tillfälle att handla med en gång, omedelbart och beslutsamt, precis som Petrus och Andreas gjorde. De lämnade sina nät och följde honom. Vi är också kallade att lämna våra nät och överge världsliga vanor, seder och traditioner. Vi är också kallade att överge våra synder. Och Jesus kallade till sig folket och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Att förneka sig själv ogudaktigt uppträdande är början på den omvändelse som medför en mäktig förändring i hjärtat till dess vi inte längre har någon benägenhet att göra ont. Den här förändringen som kallas omvändelse är bara möjlig tack vare frälsaren Jesus. Jesus lovade: om människorna kommer till mig ska jag visa dem deras svaghet. Jag ger människorna svaghet för att de ska kunna bli ödmjuka. Och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. Ty om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då ska jag göra så att det svaga blir starkt för dem. När vi görs nya i Kristus förändras vår innersta natur och vi vill inte längre återvända till vårt gamla liv. På samma sätt blir trofasta kristna alltid välsignade med att utsättas för svårigheter och besvikelser. När sådana förädlande utmaningar kommer kan vi frestas att återvända till vårt gamla liv. Efter sin korsfästelse visade sig frälsaren för kvinnorna och berättade att bröderna skulle finna honom i Galileen. När Petrus, den främste aposteln, återvände till Galileen gick han också tillbaka till det han kunde, till det han kände sig hemma med. Jag ger mig ut och fiskar, förklarade han, och tog flera lärjungar med sig. Ja, Petrus och de andra fiskade hela natten utan att få någon fisk. På morgonen stod Jesus på stranden och ropade till dem över vattnet. Kasta ut nätet på högra sidan. Johannes kände omedelbart igen frälsarens röst och Petrus kastade sig i samma ögonblick i vattnet och simmade in till stranden. Lärjungarna som var kvar i båten följde hans uppmaning och fann genast att deras nät på ett mirakulöst sätt fylldes till bristningsgränsen. Kristna som har återvänt till sitt gamla, mindre trofasta levande bör beakta Petrus goda exempel. Skjut inte upp. Kom och lyssna och känn igen mästarens röst som ropar. Kom sedan genast tillbaka till honom och ta på nytt emot hans rika välsignelser. När bröderna återvände till stranden bjöds de på en fest med fisk och bröd. Kom och ät, löd frälsarens inbjudan. När de hade ätit frågade han Petrus tre gånger: Simon, Johannes son, älskar du mig? När Petrus gav uttryck för sin kärlek uppmanade frälsaren honom: för mina lam på bete, för mina får på bete. Och det är Kristi kallelse till varje kristen idag. För mina lam på bete, för mina får på bete. Sprid mitt evangelium till både ung och gammal. Välsigna, trösta, uppmuntra och stärk dem. Särskilt de som tänker och tror annorlunda än vi gör. Vi för hans lam på bete i våra hem genom att leva efter evangeliet. Vi håller buden, ber, studerar skrifterna och söker efterlikna hans kärlek. Vi föder hans får i kyrkan när vi tjänar i prästadömes kvorum och biorganisationerna. Och vi föder hans får i hela världen genom att vara kristna grannar och tillämpa den rena gudstjänst som består i att besöka och betjäna änkorna, de faderlösa, de fattiga och alla som lider nöd. För många kan kallet att vara en kristen tyckas krävande, till och med överväldigande. Men vi behöver inte vara rädda eller känna oss otillräckliga. Frälsaren har lovat att göra oss dugliga till hans verk. Följ mig, sa han, och jag ska göra er till människofiskare. När vi följer honom välsignar han oss med gåvor, talanger och kraften att göra hans vilja, vilket hjälper oss att gå utanför vår bekvämlighetszon och göra sånt som vi aldrig tidigare gjort. Det kan innebära att sprida evangeliet till grannar, rädda de som är andligen förlorade, verka som heltidsmissionär, tjäna i templet, fostra barn med speciella behov, älska den vilsegångne, hjälpa en sjuk kamrat, uthärda missförstånd eller genomgå lidande. Det innebär att förbereda oss själva att anta hans kallelse genom att säga: jag går vart du kallar mig, jag vittnar om dig vart jag går. Jag går och jag är, blir det du vill att jag ska vara. För att vara den som vår himmelska fader vill att vi ska vara, följer vi Jesus Kristus. Jag vittnar om att han ständigt uppmanar oss att följa honom. Den som nyligen förstått att sista dagars heliga är hängivna kristna, eller om du inte helt och hållet deltagit i kyrkan och vill följa honom på nytt, så var inte rädd. Frälsarens första lärjungar var alla nya medlemmar i kyrkan, nyligen omvända till hans evangelium. Jesus undervisade tålmodigt var och en. Han hjälpte dem att uppfylla sina ansvar. Han kallade sina vänner och han la ner sitt liv för dem. Och han har redan gjort detsamma för dig och mig. Återigen vittnar jag om att genom hans oändliga kärlek och nåd kan vi bli mer kristna. Tänk på följande kristuslika egenskaper. Vad gör vi för att stärka dem inom oss? Kristen kärlek. Frälsaren värdesatte alla. Han var vänlig och god och hade medkänsla med alla. Han lämnade dem 99 för att finna en enda, ty för honom är alla hårstrån på vårt huvud räknade. Kristen tro. Trots frestelser, prövningar och förföljelser litade frälsaren på vår himmelske fader och valde att vara trofast och lydig mot hans bud. Kristen uppoffring. Under hela sitt liv gav frälsaren av sin tid och sin energi. Och till slut gav han sig själv genom försoningen så att alla Guds barn skulle kunna uppstå och få möjlighet att ärva evigt liv. Kristen omsorg. Liksom den barmhärtige samariten sträckte sig frälsaren ut för att rädda, älska och vårda människor omkring sig, oavsett kultur, trosbekännelse eller omständigheter. Kristet tjänande. Oavsett om frälsaren hämtade vatten ur en källa, lagade en måltid av fisk eller tvättade dammiga fötter, tillbringade han dagarna med att tjäna andra, lyfta de trötta och stärka de svaga. Kristet tålamod. I sin egen sorg och under sitt eget lidande väntade frälsaren på sin fader. Med tålamod väntar han på att vi ska inse vad som är rätt och komma hem. Kristen frid. Under hela sitt tjänande på jorden betonar han förståelse och bidrog till frid. Särskilt bland sina lärjungar lärde han att kristna inte får strida mot andra kristna oavsett olika åsikter. Kristen förlåtelse. Han lärde oss välsigna de som förföljer oss och visade oss sättet genom att be för dem som korsfäste honom. Han bad att de skulle bli förlåtna. Kristen omvändelse. Liksom Petrus och Andreas känner många igen evangeliets sanning så snart som de hör den. De blir genast omvända, men för andra kan det ta längre tid. I en uppenbarelse som gavs genom Joseph Smith lärde frälsaren: det som är av Gud är ljus, och den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus. Och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Jesus Kristus är världens ljus och återlösare, sanningens ande. Kristen uthållighet till änden. Under hela sitt liv slutade frälsaren aldrig att göra sin faders vilja, utan fortsatte i rättfärdighet, godhet, barmhärtighet och sanning tills hans jordiska liv var slut. Det här är några av deras egenskaper som hör och ger akt på frälsarens röst. Som ett av hans särskilda vittnen här på jorden bär jag mitt kristna vittnesbörd om att han kallar er idag. Kom och följ mig. Kom och gå på den stig som leder till evig lycka, glädje och evigt liv i vår himmelske faders rike. I Jesu Kristi, vår frälsares och återlösares namn. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Tack, Elder Hales. Vi älskar dig. Herren uppenbarade den upphöjda läran om dopets heliga förrättning för profeten Joseph Smith. Det ljuset gavs när andra kristna kyrkor lärde att döden oåterkalleligen och i all evighet avgjorde själens öde. Det lärde att det döpta besatt oändlig glädje, medan alla andra stod inför evig pina utan hopp om återlösning. Herrens uppenbarelse att dop genom rätt prästadömsmyndighet kunde utföras för de döda genom ställföreträdare gjorde att följande uttalande var rättvist. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Ställföreträdande dop kan på ett barmhärtigt sätt erbjuda denna vitala förrättning till alla värdiga bortgångna personer som inte tog emot den om de levde. Denna underbara lära är ännu ett vittne om Jesu Kristi försonings allomfattande natur. Han gjorde så att frälsning är möjlig för varje ångerfull själ. Hans försoning besegrade döden och han låter varje värdig bortgången person ta emot alla frälsningens förrättningar genom ställföreträdare. I ett brev som skrevs för över 150 år sedan sa Joseph Smith: "De heliga har privilegiet att låta döpa sig för sina släktingar som är döda, som har tagit emot evangeliet i anden, genom de som har fått i uppdrag att predika för dem. De heliga som försummar när det gäller deras avlidna släktingar, gör det med fara för sin egen frälsning." Profeten Elia gav nycklarna till ställföreträdande arbete till Joseph Smith i templet i Kirtland för att uppfylla Herrens löfte att han ska inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan ska vända sig till sina fäder. Genom fortsatt uppenbarelse till Joseph Smith och efterkommande profeter har vi fått en insikt i och programmet för tempeltjänst och släktforskning stöder detta. Varje profet sedan Joseph Smith har betonat det ofrånkomliga behovet att erbjuda alla förrättningar till oss själva och våra avlidna släktingar. Tempeltjänsten och släktforskningsarbetet är olika delar av samma verk. De sitter ihop på samma sätt som förrättningarna, dopet och den heliga andens gåva. En del medlemmar kanske inte kan göra både och på grund av hälsa eller avstånd till templet. President Howard Hunter lärde: "Vi måste utföra de prästadömsförrättningar i templet som behövs för vår egen upphöjelse. Sedan måste vi utföra det nödvändiga arbetet för de som dött utan att de har haft möjlighet att acceptera evangeliet här på jorden. Arbetet för andra människor sker i två steg. För det första genom att vi släktforskar för att finna namnen på våra förfäder. Och för det andra genom att vi utför tempelförrättningarna så att de döda får samma möjligheter som erbjuds de levande. Det finns emellertid många medlemmar i kyrkan som bara har begränsad tillgång till templen. De gör så gott de kan. De släktforskar och låter andra utföra tempelförrättningarna. Å andra sidan finns det några medlemmar som utför tempeltjänst men som underlåter att forska efter sina egna släktlinjer. Fastän de utför ett gudomligt tjänande genom att hjälpa andra, går de miste om en välsignelse genom att inte söka efter sina egna avlidna släktingar enligt gudomligt direktiv från nutida profeter. Jag har märkt att de som engageras i släktforskning och sedan utför tempelförrättningar för dem vars namn de funnit känner en ännu större glädje genom att de erhåller båda halvorna av välsignelsen. Vår Fader i himlen vill att vi alla ska få båda delarna av välsignelsen som detta ytterst viktiga ställföreorienterade arbete för med sig. Han har bett andra visa oss hur vi kan kvalificera oss för det. Det är upp till var en och mig att göra anspråk på dessa välsignelser. Allt arbete du utför i templet är gott, men när du tar emot förrättningar i en av dina egna förfällesställen blir tiden i templet ännu heligare och du välsignas på ett ännu större sätt. Första presidentskapet har förkunnat: vårt främsta ansvar är att forska efter och identifiera våra egna förfäder. Vill ni ungdomar veta ett säkert sätt att eliminera motståndarens inflytande i ert liv? Fördjupa er i att forska efter era förfäder. Förbered namn för de heliga ställföreträdande förrättningar som utförs i templen. Och besök sedan templet för att vara deras ställföreträdare så att de kan ta emot förrättningarna som dopet och den heliga andens gåva utgör. När ni är äldre kan ni hjälpa dem att ta emot andra förrättningar också. Jag känner inte till något bättre skydd från motståndarens inflytande i ert liv. I Rysslands missionen i Rostov uppmanades ungdomarna att indexera 2000 namn var och sedan förbereda minst ett namn ur sin egen familj för templets förrättningar. De som nådde målet blev inbjudna att göra en lång resa till det nya templet i Kiev i Ukraina. En ung man berättade om sin upplevelse. Jag brukade spela datorspel jättemycket. När jag började indexera hade jag inte tid att spela spel. Först tänkte jag, åh nej, hur så hemskt. Men när projektet var slut hade jag ingen lust att spela längre. Släktforskning är något vi kan göra här på jorden som vi kan ta med oss när vi dör. Många trofasta heliga har forskat i sin egen släkt och använder reserveringsfunktionen i Family Search för att reservera förrättningarna så att deras egna familjemedlemmar kan vara ställföreträdare för dem. Syftet med reserveringsfunktionen är att ge pensioner tillräckligt med tid till att utföra förrättningen för egna släktingar och sidolinjer. Det finns idag 12 miljoner namn och miljontals motsvarande förrättningar som är reserverade. Många namn har varit reserverade i åratal. Det finns utan tvekan förfäder som är glada över att deras namn är klara för templets förrättningar. Men de är säkert inte lika glada över att de behöver fortsätta vänta på att få sina förrättningar utförda. Vi uppmanar er som har reserverat många namn att dela med er så att medlemmar i er släkt eller församling och stad kan hjälpa er att utföra arbetet. Ni kan göra detta genom att dela ut tempelkort till medlemmarna i församlingen och staven som är villiga att hjälpa till, eller genom att använda Family Search-systemet och skicka in namnen direkt till templet. Det senare alternativet är något som Cindy Blevins från Casper i Wyoming har gjort i flera år. Syster Blevins döptes som tonåring och är den enda medlemmen i sin familj som gick med i kyrkan. Hon har släktforskat mycket. Men det finns många fler namn än hon och hennes närmaste anhöriga kan utföra arbete för. Därför skickar syster Blevins in namnen till templet och hon berättar att de ofta utförs inom några veckor och vanligtvis i ett av templen som ligger närmast henne. Hon säger att hon tycker om att föreställa sig hur vänner och grannar i hennes egen församling och stav hjälper henne att utföra arbetet för hennes släktingar. Hon uppskattar deras hjälp. Min kära hustru Janine älskade att släktforska. När våra barn var små brukade hon turas om med sina vänner att passa barnen så att hon fick några timmar i veckan till att forska i vår släkt. När det var verkligen vår familj. När vårt yngsta barn flyttade hemifrån skrev hon följande i sin dagbok. Jag har fattat ett beslut och jag vill skrika det ut över taken. Mikes gamla sovrum har blivit mitt nya släktforskningskontor. Där finns allt jag behöver för att försvara uppteckningar och arbeta. Nu kan jag fokusera på det viktiga släktforskningsarbetet och på att sända in namn till templet. Jag är så glad och jag vill börja på en gång. På ett annat ställe i dagboken står det: jag upplevde ett mirakel på Mel Olsons släktforskningskontor. Han gav mig en utskrift av hela släktens antavlor från uppdateringen av Ancestry File som innehöll en datoriserad version av alla uppteckningar som hade skickats in till släktforskningsföreningen. Större delen av dem är från 4-generationsprogrammet som kyrkan drev för många år sedan. Jag hade överväldigats av tanken på det oerhörda arbete som låg framför mig. Att samla alla mina förfäders släktforskning från familjeorganisationer och lägga in dem i datorn innan den första omfattande versionen av den datoriserade Ancestry File gavs ut. Men där fanns det alla. Underbara, sorterade, utskrivna och låg där på mitt skrivbord framför mig. Jag var så lycklig och så överväldigad att jag bara satt där helt stum och sedan började jag gråta av lycka. För mig som har släktforskat ihärdigt och noga under 30 år är datoriseringen av alla dessa uppteckningar så spännande. Och när jag tänker på alla hundratusentals människor som nu och snart kommer att datorisera omfattande folkräkningar och privata släktforskningsuppteckningar. Det känns så härligt. Det är sannerligen Herrens verk och han leder det. Jag älskar dig, Janine. Jag har smakat tillräckligt av frukten av detta storslagna verk för att veta att Lias nycklar som återställdes till Joseph Smith.
Permit our hearts to be
bound. Gör att våra hjärtan kan vändas till varandra och länka oss till de föräldrar som väntar på vår hjälp. Genom vårt arbete i det heliga tempel här på jorden, med den myndighet som frälsaren delegerar till oss, kan våra anfäder ta emot de frälsande förrättningar som kan skänka dem evig glädje. Tidigare har det som motiverats av en djup övertygelse om heligheten i detta verk modigt mött en utmaning som kan liknas med att man på egen hand skördar all säd i Nebraska, ett korn i taget. Nu finns det många skördetröskor i arbete. Tillsammans kan och kommer vi att utföra det nödvändiga arbetet. Jag vittnar om att Elias ande vidrör många av vår faders barn runt om i världen. Och det gör att arbetet för de döda går framåt med en aldrig tidigare skådad hastighet. Men hur är det med dig? Har du bett om dina förfäders arbete? Lägg ifrån dig sånt som inte betyder något egentligen. Bestäm dig för att göra något som har eviga följder. Du kanske har känt dig manad att söka efter förfäder, men anser att du inte är någon släktforskare. Inser du att man inte behöver vara det längre? Man behöver bara känna kärlek och en inlig önskan att hjälpa dem på andra sidan slöjan som behöver vår hjälp. Se dig omkring. Det finns säkert någon i din omgivning som kan hjälpa dig få framgång. Detta verk är ett andligt verk. Ett enormt samarbete på båda sidorna av slöjan. Där hjälp ges i båda riktningarna. Var du än är i världen kan bön, tro, beslutsamhet, flit och lite uppoffring leda till att du kan bidra på ett betydelsefullt sätt. Börja nu. Jag lovar dig att Herren kommer att visa dig vägen. Och det kommer att kännas underbart. I Jesu Kristi namn. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed.
Den här sommaren så fanns det en kort artikel i Ensign som jag hade skrivit. Min son skickade ett mejl till mig som sa: pappa, kanske du skulle berätta för oss när det ska komma en artikel av dig. Jag svarade: jag ville bara kolla om du läser kyrkans tidningar. Han skrev tillbaka och berättade att hans 10-åriga dotter hade bestått provet. Hon hämtade Ensign i brevlådan, kom in i huset och läste den. Sen kom hon upp till vårt rum och visade oss din artikel. Min sondotter läste Ensign därför att hon ville lära sig. Hon handlade på eget initiativ och använde sin handlingsfrihet. Första presidentskapet godkände nyligen nya lärarresurser för ungdomar som stöder unga människors naturliga önskan att lära, leva efter och berätta om evangeliet. Dessa nya resurser blir tillgängliga i januari. När frälsarna undervisade så var lärjungens handlingsfrihet av största vikt. Han visade oss inte bara vad vi ska undervisa om, men också hur vi ska undervisa. Han fokuserade på den lärandes behov och han hjälpte personer att själva upptäcka sanningen. Han lyssnade alltid på deras frågor. De här nya lärarresurserna ska hjälpa oss alla att lära oss och undervisa på frälsarens sätt i våra hem och i våra klassrum. När vi gör det tar vi emot hans inbjudan: kom och följ mig. Som Elsta Hales just nu så vackert undervisar om. När man höll på att utarbeta de här nya resurserna såg jag ledare och lärare i biorganisationer och seminariet rådgöra med föräldrar för att kunna tillgodose sina elevers behov. Jag har sett unga kvinnor i sina klasser, unga män i sina kvorum i Oranska prästerrummet och ungdomar i söndagsskolan lära sig att använda sin handlingsfrihet och handla av sig själva. En söndagsskollärare för ungdomar undrade hur hon skulle hjälpa två autistiska unga män att använda sin handlingsfrihet och handla av sig själva. När de bad eleverna berätta vad de lärde sig så var hon orolig att de två unga männen skulle vägra. Men det gjorde de inte. En av dem ställde sig upp för att berätta vad han lärt sig och bad sedan sin autistiska klasskamrat att hjälpa honom. När den första började få svårigheter var hans klasskamrat med honom och viskade i hans öra så han skulle känna att han lyckades. De undervisade båda den dagen. De undervisade om vad frälsaren hade undervisat om, men också om hur frälsaren hade undervisat. När frälsaren undervisade gjorde han det av kärlek till den han undervisade, som klasskamraten gjorde.
När vi lär oss och undervisar om hans ord på hans sätt, så tar vi emot hans inbjudan, kom och följ mig. Vi följer honom ett steg i taget. Och för varje steg närmar vi oss frälsaren. Vi förändras. Herren visste att andlig tillväxt inte sker på en gång. Den sker gradvis. Varje gång vi tar emot hans inbjudan och väljer att följa honom, så går vi framåt på vägen till fullständig omvändelse. Omvändelse är målet för allt lärande av evangeliet och för all undervisning om det. Omvändelse är ingen engångshändelse, det är en livslång strävan att bli mer lik frälsaren. Elster Dallin har också påminnt oss om att det inte räcker att veta. Att omvända oss fordrar att vi gör och blir. Så lärandet som leder till omvändelse är en ständig process som består i att veta, göra och bli. På samma sätt fordrar undervisning som ska leda till omvändelse grundläggande läror, uppmaningar till handling och utlovade välsignelser. Och när vi undervisar om sann lära hjälper vi den lärande att veta. Och när vi uppmanar andra att agera hjälper vi dem att göra eller leva efter läran. Och när vi får Herrens utlovade välsignelser, då förändras vi. Liksom Alma kan vi bli nya skapelser. De nya lärarresurserna för ungdomarna har ett viktigt mål. Att hjälpa ungdomar bli omvända till Jesu Kristi evangelium. Jag såg nyligen hur en ung man i en söndagsskoleklass för ungdomar själv upptäckte den här sanningen. När jag märkte att han hade svårt att komma på en upplevelse i sitt eget liv som hade att göra med försoningen, så frågade jag om han någonsin har känt att han blivit förlåten. Han svarade, ja, som den där gången när jag knäckte näsbenet på en kille när vi spelade fotboll. Det var inte riktigt vad jag förväntade mig att han skulle säga, men jag fick dåligt samvete för det. Jag undrar vad jag behövde göra för att må bättre. Så jag gick hem till honom och bad om förlåtelse. Men jag visste att jag behövde göra mer än så. Så jag bad. Och då kände jag att vår himmelske fader också hade förlåtit mig. Det är vad försoningen innebär för mig. När han berättade om det här i klassen den dagen, så läste han ur Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav han sin enfödde son. Och vittnade sen om försoningens kraft. Den här läran var inte längre ett abstrakt begrepp för den unge mannen. Det blev en del av hans liv därför att han ställde sin egen fråga och sen använde sin handlingsfrihet och agerade. Den här unge mannen blev mer omvänd och också hans klasskamrater. De fokuserade på en grundläggande lära genom att studera skrifterna. Och de relaterade dessa heliga ord till sitt eget liv och vittnade sen om de välsignelser de fått därför att de har levt efter den här läran. När vi undervisar om Kristi evangelium fokuserar vi på skrifterna och nutida profeters ord. Vi öser ur heliga texter för att stärka tro och vittnesbörd och hjälpa alla att bli fullständigt omvända. De nya lärarresurserna för ungdomar hjälper alla som använder dem att förstå och leva efter Guds ord. När jag undervisade de heliga i Costa Rica höll jag fram ett exemplar av undervisning, den högsta kallelsen, och frågade, hur många av er har den här handledningen? Nästan alla räckte upp handen. Jag log och sa, och jag är säker på att ni läser den varenda dag, inte sant? Till min förvåning så räckte en syster på första raden upp handen för att visa att hon gjorde det varje dag. Jag bad henne komma upp på förhöjningen och berätta. Hon sa, jag läser mormors bok varje morgon. Sen läser jag någonting i undervisningen, den högsta kallelsen, så att jag kan undervisa mina barn om det jag just lärt mig på det bästa sättet. Hon ville lära sig och undervisa om hans ord på hans sätt. Så hon studerade hans ord i skrifterna. Och sen studerade hon hur hon skulle undervisa om hans ord så att hennes barn skulle kunna bli omvända. Hennes mönster för lärande av evangeliet och undervisning kom inte på en gång. Hon beslutade sig för att göra något. Och ju mer hon gjorde det som hon visste att hon borde, desto mer stärkte Herren att gå hans väg. För varje steg hon tog följde hon frälsarens inbjudan. Och ibland är vägen till omvändelse lång och svår. Min svåger var mindre aktiv i kyrkan under 50 år. Och inte förrän i 60-årsåldern började han ta emot frälsarens inbjudan och komma tillbaka. Och många hjälpte honom längs vägen. En hemlärare skickade ett vykort till honom
varje månad under 22 års tid. Men han måste själv fatta beslutet om han ville komma tillbaka. Han måste använda sin handlingsfrihet. Han behövde ta första steget och sen ytterligare ett och ytterligare ett. Nu har han beseglats till sin hustru och tjänar i ett biskopsråd. Nyligen så visar vi honom de videor som har tagits fram för att hjälpa ledare och lärare att införa de nya lärarresurserna. Efter att titta på dem så lutade min svåger sig tillbaka i stolen och sa med djup känsla: om jag hade haft det här när jag var ung så hade jag nog inte avfallit. För flera veckor sedan så träffade jag en ung man som hade svårigheter. Jag frågade om han var medlem i kyrkan. Han sa att han var agnostiker men att han tidigare i livet känt till kyrkan. När jag berättade om mitt arbete i söndagsskolan och att jag skulle tala på generalkonferensen så sa han: åh, om du talar då ska jag titta på den här sessionen. Jag hoppas att han tittar idag. Jag vet att om han tittar, jag vet verkligen det, så har han lärt sig någonting. Det här konferenscentret är en unik plats för lärande och undervisning som leder till omvändelse. När vi lever efter principerna som undervisas av de män som vi stöd som profeter, siar och uppenbarare, då lär vi oss på frälsarens sätt. Vi tar ett steg närmare honom. Nu när konferensen går mot sitt slut idag ber jag alla som hör min röst att ta det steget. Som nefiterna fordom kan vi gå hem och begrunda det som sagts och be till Fadern i hans namn så att vi kan förstå. Vi vill att varje ung person ska förstå. Vi vill att de ska lära sig, undervisa om och leva efter Jesu Kristi evangelium varje dag. Det vill Herren att alla hans barn ska göra. Vare sig du är ett barn, en ungdom eller en vuxen, så ber dig att komma och följa honom. Med varje steg som vi tar så vittnar jag om att Herren kommer att stärka oss. Han hjälper oss att avverka resten av vägen. När då hindren dyker upp så fortsätter vi. Och när tvivlen kommer så fortsätter vi att gå. Vi vinner aldrig om. Vi avfaller aldrig. Jag vittnar om att Gud, Fadern och hans Jesus Kristus lever. Jag vittnar om att frälsaren fortsätter att inbjuda oss på samma sätt som han gjorde i forna tider. Kom och följ mig. Vi kan alla tacka ja till hans inbjudan. Vi kan alla lära oss, undervisa om och leva efter hans ord på hans sätt genom att ta ett steg närmare frälsaren. När vi gör det så blir vi sant omvända. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kör och församling, sjunger nu tillsammans: O fröjda dig, du jord. Efter psalmen får vi höra från äldsta Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson och Don R. Clark i det 70s kvorum. Därefter talar äldste David E. Bednar i det 12 apostlarnas kvorum.
Detta är den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Oh, Not long ago, several of us in the Nash family.
För inte så länge sedan klättrade flera av oss i familjen Nash till toppen av Höjana Picchu. En hög spets in till Machu Picchus forntida inka-ruiner i Perus bergsmassiv. Det är mycket brant klättring med hisnande utsikt och branta stup. Många bergsklättrare har tragiskt mist livet genom att falla ner från den smala branta stigen. För att undvika sådana tragedier har starka kablar förankrats i bergväggen längs Höjana Picchu. Vi höll oss fast i dessa kablar när vi klättrade och det hjälpte oss att nå krönet till säkerhet. Utsikten var majestätisk. Liksom stigen på Höjana Picchu utgör vår jordiska resa en brant och svår klättring som vi behöver vår himmelska faders hjälp att lyckas slutföra. Av det skälet har han fastställt evangeliets principer och förrättningar som leder oss till frälsaren och hans frälsande kraft. Den första av dessa principer, tron på Herren Jesus Kristus, är som kavlan på Höjana Picchu. Om den är stark och säkert förankrad i återlösarens klippa hjälper oss tron att i säkerhet klättra på evangeliets stig, klara av varje utmaning i livet och återvända till vår himmelske faders majestätiska närhet. Genom tro fullbordas allt. Tron är både en handlingsprincip och en kraftprincip. Det är inte att ha fullkomlig kunskap om något. Om vi därför har tro så har vi hopp om ting som inte syns men som är verkliga. Det är en övertygelse som vi fått genom det vi lärt oss och som får oss att handla, att följa frälsarens exempel och med bönens hjälp att hålla hans bud även under tider av uppoffringar och prövningar. Tron ger oss Herrens kraft som bland annat manifesteras genom hoppet om goda ting. Underverk som bekräftar tron och gudomligt skydd i andliga och timliga angelägenheter. Anne Rowley var en pionjärkvinna i kyrkans tidigare dagar. Hennes liv gestaltar vilken god inverkan utövandet av tro har i vårt liv. Syster Rowley, som var änka från England, utövade sin tro för att följa profetens kall att insamlas i Sion. Hon var medlem i Willys Handkärri kompani som mötte djupa snödrivor längs vägen hösten 1856. Det hade nått till en punkt på vandringen då hennes 7 barn bokstavligen svalt. Hon skrev: "Jag led av att se mina barn gå hungriga. Kvällen kom och det fanns ingen mat. Min vana trogen bad jag om Guds hjälp. Jag gick ner på knä och tänkte på de 2 hårda skeppsskorpor som var över sedan sjöresan. Det var inte så stora, det var så hårda att man inte kunde bryta dem. Det var verkligen inte tillräckligt för att mätta 8 människor. Men 5 bröd och 2 fiskar var inte heller tillräckligt för att mätta 5000. Men genom ett underverk hade Jesus gjort det. Med Guds hjälp är således inget omöjligt. Jag tog fram skorporna och lade dem i en stor gryta och täckte dem med vatten och bad om Guds välsignelse. Sedan lade jag ett lock på grytan och satte den över elden. När jag lite senare tog av locket fann jag att grytan var fylld med mat. Jag böjde knä med min familj och tackade Gud för hans godhet. Den kvällen hade min familj tillräckligt med mat." Anne Rowley levde efter evangeliet med stora personliga uppoffringar, behövde hjälp och bad om den i sin bön. Tack vare sin tro var hon fylld av hopp och fick genom ett underverk mat till sina barn. Herren välsignade henne också med den evigt betydelsefulla förmågan att hålla ut i tro in till änden. Trots en oviss framtid krävde hon inte att få veta hur hon skulle kunna mätta sina barn nästa dag. Istället väntade hon tålmodigt på Herren och strävade vidare med hopp. Precis som den vackra psalmen säger: "Led milda ljus i dunkel dimfylld värld, led du mig fram. Mörk natten är, långt från mitt hem min färd. led du mig fram, styr du min fot, min fjärran framtidsstig, jag vill ej se, ett steg är nog för mig. Vi kan också utöva sådan tro på Herren. Vi kan tro och lita på att vår goda och trofaste Gud kommer att välsigna oss med sin förunderliga kraft, anpassa till våra omständigheter och i sin rätta tid. När vi gör det kommer vi också att få se Guds hand manifesteras i våra liv. Herren befaller oss att fatta trons sköld med vilken ni ska kunna släcka det ogudaktigas alla brinnande pilar. Satan använder sådant som tvivel, fruktan eller synd för att frälsa oss att överge tron och förlora det skydd som den erbjuder. Låt oss i tur och ordning granska de faktorer som utmanar tron så att vi kan känna igen dem och inte bry oss om motståndarens frestelse. För det första, att tvivla på Herren eller hans evangelium får att stå emot Guds ande. Herrens motgift för tvivlar är enkelt, som kung Benjamin framhöll. Tro på Gud, tro att han är och att han skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå. Om ni, på grund av otroligt tvivel, finner er trosvikta, kom då ihåg att också de forna apostlarna bönföll Herren. Ge oss mer tro. Med tanke på att tro och förnuft är nödvändiga följeslagare, så beakta följande analogi. Tro och förnuft är som de två vingarna på ett flygplan. Båda är nödvändiga för att hålla planet uppe. Om det ur ditt perspektiv tycks som att förnuftet motsäger tron, stanna då upp och kom ihåg att vårt perspektiv är oerhört begränsat jämfört med Herrens. Förbise tro lika lite som du skulle ta loss en vinge från ett flygplan upp i luften. Vårda istället en smula tro och tillåt hoppet till skapar att bli ett ankare för din själ och för ditt förnuft. Det är därför vi är befallda. Sök lärdom genom studier och även genom tro. Kom ihåg att tron föregår och skapar underverk som vi inte med hjälp av egna erfarenheter har någon omedelbar förklaring till. Som att till exempel få en stor gryta full av mat med hjälp av två små skorpor är att helt enkelt kunna uthärda i tro mot alla odds. För det andra, rädsla distraherar och underminerar tron på frälsaren. Aposteln Petrus fäste blicken på Herren en stormig natt och gick på vattnet. Tills han flyttade blicken och då såg han hur vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Han kunde ha fortsatt att gå om han inte hade blivit rädd. Istället för att fokusera på och vara rädd för stormiga vindar och vågar i våra liv, inbjuder Herren oss. Vänd er till mig i varje tanke. Tvivla inte. Frukta inte. För det tredje, synd gör att anden avtar i våra liv. Och utan den heliga anden saknar vi den andliga uthållighet som får oss att utöva tro. Det är bäst att utöva vår tro och inte vidröra någon ond gåva eller något orent. Och att vara flitiga i att hålla mina bud så att inte er tro sviker er och era fiender triumferar över er. Om synd har fläckat ditt liv så inbjuder jag er att utöva tro till omvändelse så att Herren genom försoningen kan rena och hela ert liv. Bröder och systrar, Herren kommer i enlighet med vår tro att uppfylla sina löften och arbeta med oss så att vi kan klara av varje utmaning som vi möter. Det gjorde han för Ann Rowley. Han har gjort så för sitt folk i alla nationer och i varje tid och generation. Eftersom han är en underens Gud och förändrar sig inte, kommer han också att välsigna var och en av oss med hopp, beskydd och kraft i enlighet med vår tro på honom. En fast tro på Herren Jesus Kristus kommer, liksom kablarna på en Apichu-stig, att förankra er och era kära till vår återlösares klippa och till hans ojämförliga kraft att frälsa. President Monson har sagt, din framtid är lika ljus som din tro. Jag vittnar om denna storslagna, hoppfulla sanning och inbjuder var och en av oss att beslutsamt sträva framåt med tro på Herren utan att tvivla. Jag vet att frälsaren lever, att han är vår tros upphovsman och fullkomnare och belönar dem som söker honom. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism.
De av oss som har stigit ner i dopets bad och tagit emot den helige andens gåva har slutit förbund att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn. Eller med andra ord, vi förkunnar att vi är Herrens lärjungar. Vi förnyar det förbundet varje vecka när vi tar del av sakramentet och vi låter lärjungenskapet visa sig i vårt sätt att leva. Ett sådant lärjungenskap visades på ett vackert sätt genom händelser i Mexiko nyligen. Det hade varit en vacker vår i fruktodlingsdistriktet i norra Mexiko. Fruktträden stod i full blom och man hade stora förväntningar på en rik skörd. Man höll redan på att planera för att betala av lån, byta av nödvändig utrustning och föråldrade fruktodlingar och betala personliga kostnader som skolavgift för familjemedlemmar. Man planerade till och med familjesemestrar. Det rådde en allmän anda av optimism. Men en måndags eftermiddag i slutet av mars drog en vinterstorm in och det började snöa. Det snöade till 3-tiden på morgonen. Sen, allt eftersom molnen drog förbi, sjönk temperaturen. Under hela natten och tidigt på morgonen gjordes alla ansträngningar för att rädda åtminstone en del av fruktskörden. Allt var förgäves. Det blev helt enkelt för kallt och grödan frös bort. Det skulle inte bli någon frukt att skörda eller sälja det året. Tisdagen grydde med den bedrövande och nedslående förlusten av alla de underbara planer, förväntningar och drömmar som hade funnits bara dagen innan. Jag fick en e-post föregående angående den här förfärliga tisdagsmorgonen från hustrun till John Hatch, första rådgivare i presidentskapet till Colonia Juarez Tempel i Chihuahua. Jag citerar ur det mejlet. John steg upp vid 6:30 för att skynda sig till templet och se om vi borde ställa in sessionen den här morgonen. Han kom tillbaka och sa att parkeringsplatsen och vägen var framkomliga, så vi bestämde oss för att åka dit. Vi tänkte att kanske några av de tempeltjänare som inte hade fruktodlingar skulle komma och att alla de här kunde vara med på sessionen. Det var så inspirerande att se männen komma in en efter en. Där var de. Efter att inte fått någon sömn alls och medveten om att deras gröda hade gått förlorad. Jag iakttog dem under vårt förberedelsemöte och de hade svårt att hålla sig vakna. Men istället för att tänka att de hade en god utsikt för att inte komma så var de där. Och det var 38 personer på sessionen, en full session. Det var en upplyftande morgon för oss och vi tackade vår himmelske fader för goda människor som gör sin plikt, vad som än händer. Jag kände en speciell anda den där morgonen. Jag är säker på att det behagade honom att veta att vi älskar hans hus och kände att det var en bra plats att befinna sig på en sån svår morgon. Berättelsen slutar inte där. Och den fortsätter faktiskt. De flesta av dem som hade mist sin gröda hade lite tillgänglig mark där de kunde plantera alternativa grönor för säsongen som chili eller bönor. De här grödorna kunde ge åtminstone en liten inkomst tillräckligt för att överleva till nästa års fruktskörd. Det fanns emellertid en god broder med en ung familj som inte hade någon extra mark och som stod inför ett år utan någon inkomst alls.
När andra i grannskapet såg den här broderns svåra situation agerade de på eget initiativ och på sin egen bekostnad för att få fram ett stycke mark och använde sin egen utrustning för att förbereda jorden och försåg honom med chiliplanter som han kunde plantera. Jag känner de här männen som jag just har talat om. Och eftersom jag känner dem så var jag inte alls förvånad över det de gjorde. Men det som inte känner till dem ställer förmodligen två frågor som båda börjar med ordet varför. Varför vill de komma till templet för att utföra sina plikter och tjäna efter att ha varit uppe hela natten bara för att inse att de hade förlorat större delen av sin inkomst för hela året? Varför ville de använda det som nu var magra och mycket dyrbara resurser för att hjälpa någon annan i allvarlig nöd när de själva nu befann sig i en sån svår ekonomisk situation? Om ni förstår vad det är att vara en Jesu Kristi lärjunge så vet ni svaret på de här två frågorna. Att sluta förbund, att vara en Kristi lärjunge är början på en livslång process och vägen är inte alltid lätt. När vi omvänder oss från våra synder och strävar efter att göra det som han vill att vi ska göra och tjäna våra medmänniskor som han skulle tjäna dem, blir vi oundvikligen mer lika honom. Att bli som honom och bli ett med honom är det yttersta målet och syftet och i grund och botten själva definitionen på sant lärjungeskap. Som frälsaren frågade sina lärjungar när han besökte den amerikanska kontinenten: vad för slags män bör ni då vara? Och sen, som svar på sin egen fråga, sa han: sannerligen säger jag er, sådana som jag är. Att bli som frälsaren är ingen lätt uppgift, speciellt inte i den värld som vi lever i. Vi möter hinder och motstånd så gott som varje dag i våra liv. Det finns en anledning till det, och det är ett av jordelivets grundläggande ändamål, som vi läser i Abraham 3:25. Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. De här prövningarna och motgångarna varierar till sin natur och intensitet. Men ingen lämnar den här dödliga tillvaron utan att ha genomgått dem. Oftast föreställer vi oss prövningar som förlusten av en gröda eller ett arbete, en närståendes död, sjukdom, fysisk, mental eller känslomässig svaghet, fattigdom eller förlust av vänner. Men förverkligandet av till synes värdiga mål kan även det medföra sina egna faror i form av skadlig stolthet, där vi mer eftersträvar människors ära än himlens godkännande. Det här kan innefatta världslig popularitet, offentligt erkännande, fysisk överlägsenhet, konstnärlig eller sportslig talang, framgång och rikedomar. Angående de här sista prövningarna kanske några av oss hyser liknande känslor som uttrycktes av Terje i Spelman på taket. Om rikedomar är en förbannelse, må Gud slå mig med dem och må jag aldrig återhämta mig. Men de här sista typerna av prövningar kan till och med vara dystrare, farligare och svårare att övervinna än de förstnämnda. Vårt lärjungeskap utvecklas och prövas, inte på grund av typen av prövningar vi möter, utan hur vi uthärdar dem. Som president Eyring har lärt oss, citat: så livets stora prov består i att se om vi vill höra och lyda Guds bud mitt i livets stormar. Det innebär inte att rida ut stormen utan att välja rätt mitt inne i den. Och vårt livs tragedi sker om vi misslyckas med det provet och därigenom förlorar rätten att återvända i härlighet till vår himmelska hem. Slutcitat. Jag är stolt över mina 23 barnbarn. De upphör aldrig att förundra mig med sin förståelse av eviga sanningar, till och med som mycket små. När jag förberedde det här talet så bad jag dem var och en att skicka en kortfattad definition av vad det innebär för dem att vara en Jesu Kristi lärjunge eller efterföljare. Jag fick det här fantastiska svar från dem alla. Och jag fick det här svaret från den 8-åriga Benjamin. Att vara en lärjunge till Jesus Kristus innebär att vara ett exempel. Det är att vara en missionär och förbereda sig för att vara en missionär. Det är att tjäna andra. Det innebär att man läser skriften och ber sina böner. Det innebär att man helgar sabbatsdagen. Det innebär att man lyssnar till den helige andens maningar. Det innebär att man går i kyrkan och besöker templet. Jag håller med Benjamin. Lärjungeskap handlar helt och hållet om vad man gör och blir. När vi lyder hans befallningar och tjänar våra medmänniskor blir vi bättre lärjungar till Jesus Kristus. Att lyda och underkasta sig hans vilja medför den helige andens sällskap, såväl som de välsignelser av frid, glädje och trygghet som alltid medföljer den här tredje medlemmen i gudomen. De kan inte komma på något annat sätt. Till sist är det total underkastelse under hans vilja som hjälper oss att bli som vår frälsare är. Och återigen, att bli som han och bli ett med honom är det yttersta målet och syftet och i grund och botten själva definitionen på sant lärjungeskap. Lärjungeskap är vad jag såg utövas i templet Colonia Juarez och på deras omgivande slätter när bröder och systrar i tron på nytt bekräftade sin förpliktelse till Gud och till varandra trots hjärtskärande prövningar. Jag vittnar om att när vi lyder hans befallningar, tjänar andra och underkastar oss hans vilja kommer vi verkligen att bli hans sanna lärjungar. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Jag växte upp i Rexburg, Idaho. Där jag påverkas och undervisades av en underbar familj, vänner, lärare och ledare. Alla har vi speciella upplevelser i livet som berör vår själ och förändrar saker och ting för evigt. Jag hade en sån upplevelse i min ungdom. Jag var alltid aktiv i kyrkan och gick framåt i aranska prästerömmet. När jag var tonåring bad broder Jekos, min lärare, och så skrev jag ner på ett kort vad jag hade tänkt på under sakramentet. Jag tog mitt kort och började skriva. Först på listan kom en basketmatch som jag hade vunnit föregående kväll. Och sedan kom en dejt efter spelet. Och så fortsatte listan. Långt ner och inte alls i stora bokstäver stod namnet Jesus Kristus. Varje söndag fylldes kortet i. För en ung arons prästsonsbärare fick sakramentet och sakramentmötet en ny, utvidgad och andlig innebörd. Jag såg fram emot söndagen och möjligheten att ta del av sakramentet eftersom jag förändrades av att förstå frälsarnas försoning. Varje söndag fram till denna dag har jag, när jag tar del av sakramentet, kunnat se mitt kort och granska min lista. Nu står alltid mänsklighetens frälsare överst på min lista. I Nya testamentet kan vi läsa om när frälsarnas apostlar samlades på en övervåning för att fira påskhögtiden. Och han tog ett bröd, tackade Gud brötet och gav åt dem och sade: detta är min kropp som utgörs för er, gör det till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är ett nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Jesus instiftar också sakramentets förrättning under sitt besök hos nefiterna. Jag har kommit att förstå vikten av dessa två händelser. President David O. McKay sa: jag känner mig manad att betona det som Herren avsett var det viktigaste mötet i kyrkan. Och det är sakramentsmötet. Om vi på rätt sätt förbereder oss sakramentet kan det förvandla våra liv. Jag skulle föreslå 5 principer som kan välsigna våra liv när vi värdigt tar del av sakramentet. Den första principen är känn tacksamhet för Jesu Kristi försoning. Den första principen är att ha en känsla av tacksamhet till vår himmelske fader under sakramentet för hans försoning. Följarna har berättat som att dela ut sakramentet. Sakramentet betyder inte särskilt mycket för mig för en söndag jag ordineras till diakon. Den eftermiddagen delade ut sakramentet för första gången. Före mötet varnades jag av en av diakonerna: se upp med broder Schmidt. Du måste kanske väcka honom. Till slut kom stunden då jag fick vara med och dela ut sakramentet. Jag klarade de 6 första raderna riktigt bra. Barn och vuxna tog del av brödet. utan några speciella problem. Sedan kom jag till rad 7. Den rad där Broder Smith alltid satt. Men jag blev förvånad. Istället för att sova var han klarvaken. Olikt många andra som jag hade bjudit tog han brödet med vad som tycktes mig eftertanke och vördnad. Några minuter senare närmade på nytt rad 7 med vattnet. Den här gången hade min vän rätt. Broder Smith satt med huvudet nedböjt och de stora tyska ögonen slutna. Han sov tydligen. Vad kunde jag göra eller säga? Jag tittade för ett ögonblick på hans panna som var rynkig och var trött efter många års arbete och slit. Han hade anslutit sig till kyrkan i Tyskland som tonåring och fått utstå mycken förföljelse. Jag hade hört hans historia många gånger på vittnesbördsmötet. Jag beslöt till sist att knuffa honom på axeln i förhoppning att väcka honom. När jag sträckte ut handen för att göra så lyfte han långsamt huvudet. Tårar rann ned från hans kinder. Och när våra blickar möttes såg jag hans ögon kärlek och glädje. Han sträckte tyst fram handen och tog vattnet. Trots att jag bara var 12 år då minns jag fortfarande livligt vilken känsla jag hade det och så hur denna förade gamle man tog del av sakramentet. Jag visste utan någon tvivel att han kände för sakramentet på ett sätt som jag aldrig hade känt. Jag beslöt då att jag också ville känna på samma sätt. Broder Smith hade talat med himlen och himlen hade talat med honom. Den andra principen är att komma ihåg att vi förnyar våra dopförbund när vi tar del av sakramentet. Några av de löften vi ger in i skrifterna är: kom in i Guds folla och kallas hans folk. Att bära varandras bördor och trösta den som står i behov av tröst och stå som vittnen om Gud. Komma fram med förkrossat hjärta och botfärdig ande. Villiga att ta på sig Jesu Kristi namn. Beslutna att tjäna honom in till änden och hålla hans bud och alltid minnas honom. Sakramentsbön är en påminnelse om dessa förbund. När vi tar del av sakramentet förnyar vi vår förpliktelse att leva efter det här förbunden. Jag tycker att det skulle vara bra att lära sig sakramentsbönerna utan till i våra sinnen och i våra hjärtan. Detta kommer att hjälpa oss fokusera på att förnya våra dopförbund. Oavsett om vi är 8 eller 80 år gamla när vi döper oss, hoppas jag att vi aldrig ska glömma den dagen och förbunden vi ingick. För det tredje kan vi under sakramentet känna att våra synder är oss förlåtna. Om vi innan sakramentsmöket har tagit oss tid att omvända oss från våra synder, kan vi känna oss rena när vi lämnar sakramentsmötet. President Packer sa det: sakramentet förnyar förlåtelseprocessen. Varje söndag när sakramentet delas ut är en ceremoni för att förnya förlåtelseprocessen. Varje söndag renar du dig så att du, när du så småningom dör, kommer att ha en ren ande. Att värdigt ta del av sakramentet kan hjälpa oss att känna som kung Benjamins folk som fylldes med glädje eftersom de har fått förlåtelse för sina synder och fått samvetsfrid. Den fjärde principen är att vi under sakramentsmötet kan få inspiration om hur vi ska lösa våra problem. När jag var missionspresident i Bolivia fick Mary Ann och jag välsignelsen att få närvara till ett utbildningsmöte med missionspresidenten med president Eyring. Under det mötet lärde han oss att det finns tre viktiga sätt att förbereda sig och tillgodogöra sig ett möte. Vi bör komma med våra problem, ödmjuka som barn, redo att lära om en önskan att hjälpa Guds barn. När vi ödmjukt kom till sakramentsmötet kan vi välsignas med att känna hur vi ska lösa våra dagliga problem. Vi måste komma förberedda, vara villiga att lyssna och inte bli distraherade. I skrifterna läser vi: men se, jag säger dig att du måste utforska ditt eget sinne. Sen måste du fråga mig om det är rätt. Om det är rätt ska jag få ditt hjärta att brinna inom dig. Därför ska du känna att det är rätt. Vi kan få veta vad vi bör göra för att lösa våra problem. Den femte principen, att värdigt ta del av sakramentet, hjälper oss att bli fyllda av den heliga anden. När han instiftade sakramentet under sin besök hos nefiterna sa det Jesus: Den som äter detta bröd äter av min kropp till sin själ. Och den som dricker av detta vin dricker av mitt blod till sin själ. Och hans själ ska aldrig vare sig hungra eller törsta, utan ska bli mättad. Löftet till den var att om de hungrar och törstar efter rättfärdighet skulle det fyllas av den heliga anden. Sakramentsbönen lovar även att om vi lever enligt med våra förbund kommer vi alltid att ha hans ande hos oss. Äldste Melvin J. Ballard sa det: jag är vittne till att det finns en anda som medföljer sakramentets utdelning, som värmer själen från huvud till fot. Man känner hur andens sår helas och bördan lättas. Tröst och lycka kommer till den själ som är värdig och verkligen önskar ta del av denna andliga föda. Vi blir välsignade när vi känner tacksamhet för Jesu Kristi försoning, förnyar våra dopförbund, känner oss förlåtna och tar emot inspiration från den heliga anden när vi tar del av sakramentet varje vecka. Det kommer alltid att vara ett fint sakramentsmöte om sakramentet är det centrala när vi besöker kyrkan. Jag uttrycker min tacksamhet för Jesu Kristi försoning. Jag vet att han lever. I Jesu Kristi namn. Amen.
Mitt budskap handlar om relationen mellan att få ett vittnesbörd om att Jesus är Kristus och att bli omvänd till honom och hans evangelium. Vanligtvis behandlar vi vittnesbördet och omvändelsen som skilda ämnen och var för sig. Men vi kan få dyrbart perspektiv och större andlig övertygelse om vi betraktar de här två viktiga ämnena tillsammans. Jag ber att den heliga anden ska undervisa och bygga upp oss var och en. Vi kan lära oss mycket om vittnesbörd och omvändelse av aposteln Petrus verksamhet. När Jesus kom till Caesarea Filippi ställde han den här inträngande frågan till sina lärjungar: vem säger ni att jag är? Petrus svarade rättframt: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Vi ser av Petrus svar och frälsarens undervisning att ett vittnesbörd är personlig kunskap om andlig sanning som man får genom uppenbarelse. Ett vittnesbörd är en gåva från Gud och kan ges till alla hans barn. Alla ärliga sanningssökare kan få ett vittnesbörd genom att utöva en nödvändig smula tro på Jesus Kristus, pröva Guds ords kraft och ge efter för den helige andens maningar och vakna upp för Gud. Vittnesbördet skapar ökad personlig ansvarighet och är en källa till målmedvetenhet, förvissning och glädje. Att söka efter och få ett vittnesbörd om andlig sanning kräver att vi ber, söker och bultar med ett uppriktigt hjärta, ärligt uppsåt och tro på frälsaren. Grundläggande delar av ett vittnesbörd är att veta att vår himmelska fader lever och älskar oss, att Jesus Kristus är vår frälsare och att evangeliets fullhet har återställts i jorden i de här sena dagarna. När frälsaren undervisade sina lärjungar vid den sista måltiden sa han till Petrus: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet, och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Det är intressant att denna mäktiga apostel hade talat och vandrat med mästaren, hade bevittnat många under och hade ett starkt vittnesbörd om frälsarens gudomlighet. Men till och med Petrus behövde mer undervisning av Jesus om den heliga andens omvändande och helgande kraft och om sin plikt att tjäna trofast. Kärnan i Jesu Kristi evangelium är ett grundläggande och bestående förändring i själva vår natur som möjliggörs genom frälsarens försoning. Sann omvändelse medför en förändring av ens tro, hjärta och liv så att man accepterar och fogar sig efter Guds vilja och innebär ett innefattar ett medvetet åtagande att bli en kristlig lärjunge. Omvändelse är ett utvidgande, ett fördjupande och ett breddande av det underliggande vittnesbördet. Den är resultatet av uppenbarelse från Gud, åtföljd av personlig omvändelse, lydnad och hängivenhet. Alla ärliga sanningssökare kan bli omvända genom att uppleva en hjärtats mäktiga förändring och bli andligen födda av Gud. När vi hedrar frälsningens och upphöjelsens förrättning och strävar framåt med ståndaktighet i Kristus och uthärdar i tron till änden, blir vi nya skapelser i Kristus. Bröder och systrar, omvändelse är det offer av oss själva, av kärlek och lojalitet som vi ger Gud i tacksamhet för vittnesbördets gåva. Mormons bok är full av inspirerande berättelser om omvändelse. Amaleki, en avkomling till Jakob, förkunnade: "Nu vill jag att ni ska komma till Kristus som är Israels helige och ta del av hans frälsning och hans återlösningskraft. Ja, kom till honom och frambär hela er själ som ett offer åt honom." Att veta genom den helige andens kraft att Jesus är Kristus är viktigt och nödvändigt. Men att uppriktigt komma till honom och ge hela vår själ som offer kräver mycket mer än att bara veta. Omvändelse kräver hela vårt hjärta, all vår förmåga, allt vårt förstånd och all vår styrka. Kung Benjamins folk svarade på hans undervisning med att ropa: "Ja, vi tror alla de ord du har talat till oss. Och vi vet även att de är vissa och sanna, tack vare Herren den allsmäktiges ande som har åstadkommit en mäktig förändring inom oss eller i våra hjärtan, så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott." Att ta emot de ord som sägs, få ett vittnesbörd om deras sannfärdighet och utöva tro på Kristus skapade en mäktig hjärtats förändring och en fast beslutsamhet att bli bättre. De omvända lamaniterna i Helamans bok, om dem sägs att de går pliktens väg och att de vandrar samvetsgrant inför Gud och att de vinnlägger sig om att hålla hans befallningar och hans stadgar och hans lagar. Och med outtröttlig flit strävade efter att bringa återstoden av sina bröder till kunskapen om sanning. Som de här exemplen belyser är det saker som förbinds med omvändelse en mäktig hjärtats förändring. Att ständigt ha en önskan att göra gott. Att gå framåt på pliktens väg. Att vandra rättrådigt inför Gud. Att hålla buden och att tjäna oförtröttligt. Ja, dessa trofasta själar hade blivit djupt hängivna Herren och hans undervisning. För de flesta av oss är omvändelsen en fortlöpande process och inte en enstaka händelse som resultat av en mäktig eller dramatisk upplevelse. Rad på rad och bud på bud. Gradvis och nästan omärkligt inrättar sig våra motiv, våra tankar, våra ord och våra handlingar efter Guds vilja. Omvändelse till Herren kräver både envishet och tålamod. Lamaniten Samuel framhöll fem grundläggande delar av att bli omvänd till Herren. 1. Att tro på de heliga profeternas undervisning och profetior så som den nedtecknas i skrifterna. 2. Att utöva tro på Herren Jesus Kristus. 3. Att omvända sig. 4. Uppleva en mäktig hjärtats förändring. Och 5. Bli fasta och ståndaktiga i tron. Det är mönstret som leder till omvändelse. Vittnesbördet är början till och en förutsättning för fortsatt omvändelse. Vittnesbördet är en utgångspunkt. Det är ingen slutstation. Ett starkt vittnesbörd är grunden som omvändelsen utgår från. Enbart vittnesbörnet är inte och kommer inte att vara nog för att skydda oss från de senare tidernas stormar av mörker och ondska där vi lever. Vittnesbördet är viktigt och nödvändigt, men det räcker inte till för att ge den andliga styrka och det beskydd som vi behöver. En del av kyrkans medlemmar med vittnesbörd har vacklat och fallit ifrån. Deras andliga kunskap och hängivenhet räckte inte för de utmaningar de mötte. En viktig lärdom om relationen mellan vittnesbörd och omvändelse ser vi i Mosias söners missionsarbete. Alla som bringades till kunskap om sanningen genom Amons och hans bröders predikan enligt uppenbarelsens och profetians ande och Guds kraft som gjorde underverk i dem. Ja, så sant Herren lever, att alla lemaniter som trodde på deras predikan och blev omvända till Herren aldrig avföll. Ty det blev ett rättfärdigt folk. De la ner sina upprorsvapen så att de inte längre stred emot Gud. Och detta är det som omvändes till Herren. Två huvudelement beskrivs i de här verserna. Ett, kunskapen om sanning som kan förstås som ett vittnesbörd. Och två, omvänd till Herren. Vilket jag förstår som omvändelse till frälsaren och hans evangelium. Så, den kraftfulla föreningen av vittnesbörd och omvändelse till Herren skapade fasthet och ståndaktighet och gav andligt beskydd. De avföll aldrig och de lade ner sina upprorsvapen så att de aldrig mer kämpade mot Gud. Att lägga ner omhuldade upprorsvapen som själviskhet, stolthet och olydnad kräver mer än att bara tro och veta. Övertygelse, ödmjukhet, omvändelse och undergivenhet föregår övergivandet av våra upprorsvapen. Har ni och jag kvar upprorsvapen som hindrar oss från att bli omvända till Herren? I så fall behöver vi omvända oss nu. Lägg märke till att lemaniterna inte var omvända till de missionärer som undervisade dem eller till kyrkans utmärkta program. De var inte omvända sina ledares personligheter eller till att bevara sitt kulturarv eller fädernas traditioner. De var omvända till Herren, till honom som frälsare och till hans gudomlighet och lära. Och de avföll aldrig. Ett vittnesbörd är andlig kunskap om sanningen genom den heliga andens kraft. Fortlöpande omvändelse är ständig hängivenhet till en uppenbarade sanning som vi har tagit emot. Med ett hjärta som är villigt och av rättfärdiga orsaker. Att veta att evangeliet är sant är kärnan i ett vittnesbörd. Att konsekvent hålla sig till evangeliet är kärnan i en omvändelse. Vi bör veta att evangeliet är sant och vara trogna mot evangeliet. Nu vill jag använda en av de många möjliga tolkningarna av liknelsen om de 10 jungfrurna för att belysa förhållandet mellan vittnesbörd och omvändelse. 10 jungfrur, av vilka 5 var förståndiga och 5 oförståndiga, tog sina lampor och gick för att möta brudgummen. Tänk er att de lampor som jungfrurna använde är vittnesbördets lampa. De oförståndiga tog sina vittnesbördslampor men tog ingen olja med sig. Tänk er att den olja som nämns är omvändelsens olja. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina vittnesbördslampor. Då när brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina vittnesbördslampor. De oförståndiga sa till de förståndiga: ge oss av er olja, omvändelsens olja. Våra vittnesbördslampor slocknar. De förståndiga svarade: det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Var de förståndiga jungfrurna själviska och ovilliga att dela med sig, eller menar de helt riktigt att omvändelsens olja inte kan lånas? kan den andliga styrka som kommer av konsekvent lydnad mot buden ges till en annan? Kan den kunskap som inhämtas genom hängivna studier och begrundan över skrifterna överföras till den som behöver? Kan den frid som evangeliet ger en trofast sista dagars helig överföras till en person som upplever motgångar eller stora svårigheter? Det enkla svaret på alla de här frågorna är nej. Som de förståndiga jungfrurna helt riktigt sa, måste var och en köpa själv. De här inspirerade kvinnorna beskrev inte en affärstransaktion. Istället betonade de vårt personliga ansvar att hålla vårt vittnesbörds lampor brinnande och själv skaffa ett rikt förråd av omvändelsens olja. Den här dyrbara oljan skaffar man en droppe i taget, rad på rad, bud på rud, tålmodigt och ihärdigt. Det finns ingen genväg. Inget hastverk i sista minuten är möjligt. Var därför trofasta, be alltid, ha era lampor i ordning och brinnande och ha olja med er så att ni är redo när brudgummen kommer. Jag lovar att om vi kommer till kunskap om sanningen och är omvända till Herren ska vi stå fast och stadigt och aldrig falla bort. Ivrigt lägger vi våra upprorsvapen åt sidan. Vi blir välsignade med klart ljus från våra vittnesbördslampor och ett rikligt förråd av omvändelsens olja. Och när var och en blir sant omvänd kan vi stärka våra familjer och våra vänner. Om dessa sanningar vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
At the conclusion of the conference,
när konferensen nu är slut, uttrycker vi vår tacksamhet till alla som arbetar så hängivet med att förbereda för de här mötena. Vi tackar de som har talat och de som har framfört den upplyftande musiken. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, prästen Thomas S. Månsson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Gud, var med dig tills vi möts igen. Tack så mycket, så får vi sedan av äldste Larry V. Gibbons som avlöstes igår från sitt tjänande som medlem i det 70s quorum. Konferens gör sedan ett uppehåll.
My dear brothers and sisters,
mina kära bröder och systrar, vi har kommit till slutet av ännu en inspirerande generalkonferens. Personligen har jag fått andlig föda och känt mig upplyft, och jag vet att ni också känt den speciella anden under den här konferensen. Vi tackar av hjärtat alla som deltagit på något sätt. Evangeliets sanningar har undervisats om och betonats på ett vackert sätt. När vi tar in budskapen från de senaste två dagarna i vårt hjärta och vårt liv blir vi välsignade. Som alltid kommer den här konferensen att återges i kommande nummer av Ensign och Liahona. Jag uppmuntrar er att läsa talen igen och begrunda de budskap som finns i dem. Jag har funnit att jag i mitt eget liv får ut mer ur de här inspirerade predikningarna när jag studerar dem mer på djupet. Vi har haft större täckning än någonsin av konferensen som har nått ut över kontinenter och hav till människor överallt. Fastän vi är långt borta från så många av er känner vi er ande och sänder er vår kärlek och uppskattning. Till er bröder som blivit avlöst under konferensen uttrycker jag vår djupa uppskattning för era många års hängivna tjänst. Oräkneliga är de som välsignats av era bidrag till Herrens verk. Bröder och systrar, jag har just firat min 85:e födelsedag och är tacksam för alla år som Herren har beviljat mig. När jag tänker på mitt livs upplevelse tackar jag honom för hans många välsignelser till mig. Som jag nämnde i mitt tal i morse har jag känt hans hand leda mig i mitt arbete när jag allvarligt försökt att tjäna honom och tjäna er alla. Ämbetet som kyrkans president är krävande. Och jag är så tacksam för mina två trogna rådgivare som tjänar vid min sida som alltid är villiga och utomordentligt kunniga i att hjälpa till i verket i första presidentskapet. Jag uttrycker min tacksamhet också för de ädla män som utgör de 12 apostlarnas kvorum. De arbetar outtröttligt i mästarens tjänst och medlemmarna i 70 kvorum ger dem inspirerat bistånd. Jag vill berömma er, mina bröder och systrar, var ni än är i världen. För allt ni gör i församlingar och i grenar, stavar och distrikt. När ni villigt utför det arbete ni ombetts att göra, hjälper ni till att bygga Guds rike på jorden. Må vi alltid vaka över varandra och hjälpa i tider av nöd. Låt oss inte vara kritiska eller döma, utan låt oss vara toleranta och alltid följa frälsarens exempel i kärleksfull godhet. Må vi i den andan villigt tjäna varandra. Må vi be om inspiration till att känna människors behov omkring oss och sen gå ut och hjälpa dem. Låt oss vara vid gott mod när vi lever vårt liv. Även om vi lever i farofyllda tider, älskar Herren oss och är medveten om oss. Han är alltid på vår sida när vi gör det som är rätt. Han hjälper oss när det behövs. Svårigheter kommer i vårt liv, problem som vi inte förutsett och som vi aldrig själva skulle ha valt. Ingen är immun. Avsikten med dödligheten är att lära och växa till att bli mer lika vår fader, och det är ofta i de svåra stunderna som vi lär oss mest, hur smärtsamma lärdomarna än må vara. Vårt liv kan också fyllas med glädje när vi följer Jesu Kristi evangeliums lärdomar. Herren uppmanade oss, var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Vilken lycka den kunskapen borde skänka oss. Han levde för och han dog för oss. Han betalade priset för våra synder. Må vi följa hans exempel. Må vi visa vår stora tacksamhet till honom genom att ta emot hans offer och leva sådana liv att vi kan återvända och en dag bo hos honom. Som jag sagt vid tidigare konferensmöten är jag tacksam för era böner och mina vägnar. Jag behöver dem, jag känner dem. Vi som generalauktoriteter minns också er alla och ber att vår himmelske faders största välsignelse ska vara med er. Nu, mina bröder och systrar, gör vi uppehåll i 6 månader. Må Gud vara med er tills vi möts igen då. I vår frälsares och återlösares Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear heavenly Father.
Vår kära himmelske fader. Vi är djupt tacksamma för den här underbara generalkonferensen, för de sanningar som har undervisats om, för den fantastiska musiken och för de känslor som vi har i hjärtat och den glädje som vi känner. Vi är tacksamma för återställelsen av ditt evangelium och för återställelsen av kyrkan och för vår profet, president Thomas S. Monson. Och vi ber att du fortsätter att välsigna och stärker honom och hans rådgivare och de 12 korum och de som tjänar med dem. Vi är tacksamma att veta att du är vår fader och kommer att besvara våra böner. Och vi är tacksamma för din son, för hans kärlek för oss och hans offer för oss. Hjälp oss att följa honom och komma ihåg honom. Hjälp oss att komma ihåg den här konferensen. Vi ber ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Detta var en utsändning av den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Dispersion. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.